lyssnar på avsnitt 87 av Skolsverige. Podden som du hittar där poddar finns, skolsverige.com och på lite andra ställen runt om i världen, kanske om man har tur. Den här veckan så ska vi prata om fejkade nyheter eller fake news som har blivit ett begrepp och lösningen med att låta skolan dela med det. Då blir allting bra. Eller blir det? Ja, det ska vi reda ut i dagens avsnitt. Mycket nöje! Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Hej, god dag och välkommen till podden, Jakob.
Tack så mycket för att jag får komma hit till din podcast, Karin.
Den är bara min.
Ja, precis. Herregud. 87 ja, avsnitt där. Insvinns ju att jag är din sidekick. Vi får se.
Ja.
Det så. Hur står det till då?
Jo, men det är bra. Det är bra. Det blev ju sådär. Det är ju så här livet. Jag inser jag gör så jävla mycket saker för tillfället, så att jag är så sällan på mitt jobb, vilket är lite jobbigt kan jag tycka. Och dessutom så envisas vi med att vara sjuka hela tiden. Jag vet inte vad detta är. Så att jag vet inte riktigt. Och du har ju haft en vecka efter uppehåll av att vara där.
Ja. Precis, vi hade ju lov. Vi är ju redan långt bortom sportlov i Göteborgsträkten. Så ja. Det ligger lite för en gångs skull. Och det är ja, jag vet inte, det känns som att det var jättenöjt sen det var lopp. Men det är också så här, ja det var skönt. Jag var med mig ganska intressant. Det här är inte min spaning utan en helt annan grej. Jag var med mig ganska intressant reflektion häromdagen. För jag fick en ny kollega i måndags. Och det är liksom, vi har bara jobbat upp en vecka nu. Men det är ändå som att liksom saker och ting förändras i arbetslaget, bland eleverna, bland kollegorna. Det är en ganska fascinerande process när man får in en kollega som är liksom säker i sig själv på ett positivt sätt och som liksom tar sin plats någonstans. För det händer, det kan hända mycket i ett arbetslag då.
Jättespännande. Ja, men det är så.
Det är
roligt.
Det är värdet av att jobba tillsammans någonstans. Att man växer som grupp så fort man får in en ny person.
Bra.
Japp.
Men ska vi spana lite och sen kör vi veckans tema och så kör vi elevkronika på slutet som vi har gjort så jäkla länge nu.
Så många gånger nu att vi borde snart fundera på om vi ska hitta ett annat upplägg.
Ja, men inte förrän vi har gjort 100.
Nej, exakt. Nej, det är faktiskt en grej. Vi kör på här 50-100. Sen så ser vi vad det här blir för port. Men nu är det spaningar som gör det. Det kanske blir en modeblogg. Det här inte var ganska intressant, men tänker på att man inte kan se någonting.
Har du någon spaning denna vecka, Jakob?
Ja, se, det har jag. Så funkar det. Jag var och kollade på YouTube, som man gör. Och så hittade jag ett klipp som var ganska intressant och som fick mig börja tänka. Det kommer från det här amerikanska tv-programmet The Tonight Show, som leds av Jimmy Fallon, den där komikern. Har du sett det programmet någon gång?
Nej, men jag har sett klipp därifrån.
Precis. Och det är, så här, det är ett anrikt amerikanskt program. Det är en institution, jag vet inte om man ska jämföra det med det. Om det är Hyllands hörna fast liksom inte så personligt. Och så har det följt liksom så. Det har varit liksom så här nyckelpersoner som har lett i flera decennier och liksom så.
På spåret kanske, eller Bingolott.
Ja, fast det har så hållit på i typ 50-60 år liksom. Så det har hållit på i evighetsgivheten. Det är en institution och särskilt med komikerna och så. Så det var det en person som gjorde sin debut häromdagen. En man som heter Josh Johnson. En ung komiker som blev inbjuden och så. Han fick liksom komma ut och köra sina minuter och sen så blev han inbjuden till liksom att sitta ner och prata några minuter med Jimmy Fallon efteråt och så, som bara de som liksom, eller det finns en myt att det är bara de som är framgångsrika och bra som får det som första gången. Det är en stor där och så. Och då sitter de och pratar och då visar det sig att han har bjudit in en person i publiken som är hans gamla gymnasielärare. För att han är tydligen så här, första gången han framträdde någonsin så var det på något sätt talangjaktschauffräs i gymnasiet. Och då är den här läraren, Mr. Ward, det har varit så här, det där var bra, en dag ska jag se dig på The Tonight Show. Och då passade han på att bjuda in honom dit för att se den här debuten där. Sen sitter i publiken, okay. Och så supernice. Och det fick mig börja fundera på, förutom att det är såklart en så himla amerikansk historia, så fick det mig börja fundera på liksom det här med förväntningar och så. Vi är väldigt så här, jag tror att de flesta lärarna som är för lite omständigheter kring sig är liksom med på tåget vad gäller så här höga positiva förväntningar och liksom värdet av att ha det. Så måste man utmana sig själv att liksom verkligen implementera det och verkligen leva med det i alla beslut. Det är lätt att man kan liksom glida lite på det. Men det har vi kopplat till akademi och akademiska resultat och prestationer. Mm. Det är så här, jord, ork, jag visst gör det. Jag vet att du kan lära dig multiplikationstabellerna. Jag vet att du kan allt så. Men det är inte så ofta som vi ser på det utifrån kanske mer personliga ambitioner eller personliga mål som inte är kopplade till läroplaner. Det finns inte en kursplan i världen som säger att du ska bli ståuppkomiker. Men höga positiva förändringar där sen kan ju ändå ha positiva effekter, tänker jag.
Ja, men jag tänker ju, jag jobbar ju på teaterlinjen. Jag har ju många som vill bli annat än just, de har ju väldigt mycket drömmar om annat. Men jag har en elev just nu som drömmer om att bli dragshowartist. Det är liksom det största. Och det är så roligt. Men jag tror ju liksom i och för sig att den här eleven kommer förändra världen på väldigt många sätt. För att han är skitbra. Han är tydlig. Han är liksom sådär spännande. Men det sa jag till honom. Och jäklar vad det händer grejer.
Man måste göra det, tänker jag.
Och det blev sådär, jag blev nästan, skämdes nästan över hur sällan jag säger sånt.
Ja, eller hur?
Är du med? För att det blev helt plötsligt, för det var inför nationella provet och det var inte roligt. Och då sa jag, jo, förstår du, jag vet att det är som du, det här, du kommer från, jag sa precis det jag sa till dig nu. Och då helt plötsligt så bara tog han tag i det och nailade det där jävla provet och så var det bra. Det tror jag är liksom också så att man kan få akademin i det, även om man kan säga att sen kanske jag hittar honom på någon dragshow-scen om 100 år. Och det är ju roligt. Men det är också roligt att man kan, att det kan bli positivt även,
ja, men visst, även för de akademiska,
i akademin. Ja, visst, alltså, ja, men jag av att man tror på det. Ja.
Men det är ändå så här, det är fascinerande. Det fick man börja påminna med att man borde stanna upp mer och ta sådana diskussioner också. För det är inte alltid att man kommer ihåg det.
Nej.
Och det är inte så bra. Den här gamla mannen ser ut precis som en lärare. Jag lägger ut en klipp på det, ska du kolla på honom sen. Han ser ut precis som man tror att en gammal gymnasielärare ska se ut. Han sitter där och säger så. Men det är fantastiskt. Fan, han fyller den funktionen perfekt. Han spelar sin roll i hela den historien. Och jag tror att, alltså, man kan skratta och säga, fan vad amerikanskt att hålla på med sådana berättelser. Det är sånt som gör också att fler får upp ögonen för läraryrket. Vi har en lärarkris i Sverige för att vi inte berättar sådana historier i media och så, alls lika mycket som man kan tro. Och det är en skam att bära som land. Bara till Trump när vi behöver honom.
Han är väldigt långt borta. Vi behöver aldrig Trump, jag lovar, jag lovar.
Nej, men
jag
kommer att säga, vad händer i Sverige? Vad händer i Sverige? Ja, varsågod. Hashtag Trump was right. Nej, vi ska inte ta det så långt. Vi backar bandet, Det var bra, fler sådana historier. Hurra.
Hurra.
Vad du för spaningar på gång nu?
Jag har ju gjort världens häftigaste grej. I onsdags, jag har gjort det.
Vad är det du har gjort?
I onsdags så var jag på ett litet kalas. Och så stod jag och pratade med en person som jobbar, som har som profession att jobba med hemsidor och sociala medier och bla bla bla. Och så berättade jag var ju på det här kalaset och var lite stressad, för jag började 8 dagen efter. Och kände att jag behövde gå hem, för att jag hade inte riktigt hunnit förbereda en grej. Dagen efter så skulle jag ha 35 elever som samtidigt skulle jobba i en hemsida. I samma hemsida. Så står jag och säger detta till den här sociala medier, jobbar med hemsidor, chauffress, bla bla bla, killen. Och han bara tar sig för pannan och säger, du är inte klok i huvudet. Alltså, det kommer ju inte gå. Det förstår du ju själv. Det kommer bara att balla ur. Och han såg liksom helt skräckslagen ut. Jag tänkte, det är så jävla långt ut att cykla. Det är, saker har ju bara ballat ur för mig förut. Jag vet, jag har stått med någon så här och tävlat i den här webbstjärnan man kan tävla i. Och jag har haft någon jävla WordPress-blogg och bara mördat WordPress och bara hatat liksom allt, för att jag inte, du vet, alla lösenord, och så har jag glömt dem och så har eleverna glömt dem, och så står man bara och vill mörda någon. Och så står man och vet, jag vet ju precis hur den svetten känns. Ja. Och den stressen. Och så känner jag inte alls upplagd för det. Så jag åkte till jobbet extra tidigt och försökte köra och inse att nej, jag måste göra det live bara.
Mm, mm.
Och så jobbar vi i ett nytt verktyg som vi har i Google.
Mm.
Som är alltså Google Sites helt enkelt.
De nya. Ja.
Och så, mm. De nya. Och så delade jag en sajt med hela gruppen. Mm. Efter att vi hade kollat, alla hade fått göra en prov själva. Mm. För att prova liksom lite. Sen delade jag en och det fanns nästan, det fanns ju vad den hette och så fanns det liksom, så gjorde jag undersidorna, alltså var de skulle lägga sina undersidor, typ, sina kapitel.
Mm.
På en och en halv timme så hade vi byggt en sida om källkritik, 35 personer, alla hade bidragit, var inte en enda kall på linjen, ingen skrek, var hur lugnt som helst, alla jobbade samtidigt på samma sida, aldrig haft en sån effektiv lektion med ett digitalt verktyg första gången någonsin.
Det är ju fantastiskt.
Det var helt otroligt var det, och jag stod och bara tittade och tänkte att det här skulle han se. Det var så, alltså det var en sån häftig upplevelse, för att det löste ju också det här. Alltså om man har läst remissvaren på den här nya, alltså det som gjorde mig så lycklig var ju att det här att de ska skriva i text gemensamt, det här nya målet i läroplanen när vi får digitaliseringschauffräsen.
IT-strategierna, ja,
IT-strategierna. Då kommer ju det att vara en grej på gymnasiet.
Ja.
Och då har vi plötsligt ett verktyg som till och med Agda 87 förstår att jobba med.
Just det.
Nej,
det är fantastiskt. Plus att det är jävla snyggt. Håller du med om det?
Ja, men det blir skitsnyggt. Och det blir, och du vet, de kan göra spalter. Och det tog exakt 15 minuter för samtliga elever, även den som är mest osäker, att greppa konceptet.
Det är fantastiskt, vad roligt. Jag ser fram emot att få se det här projektet sen när ni är klara.
Ja, absolut, absolut. Det lägger en de här, hela idén är ju att de lär sina kompisar om källkritik på skolan. Så det här ska bli skolans källkritik-sajt. Hörru du, Jakob.
Hörru du, Karin.
Hörru du. Så här, jag har nämligen den här gångna veckan och den gångna tiden så har det ju blivit ett nytt begrepp vi börjar prata om. Och det är så roligt att det har blivit på engelska, alltså fake news.
Ja, jag hatar det. Jag hatar det så mycket att jag knappt vill använda det.
Eller hur? Men jag vet inte vad jag säger. Alltså falska nyheter helt enkelt.
Mm.
Alltså där man kryddar historier och där man liksom och ändrar. Alltså det har ju kommit väldigt mycket. Det har ju alltid funnits, tänker jag. Gustav Vasa var ju grym på att fejka sin egen historia. Han skrev att han var skitbra och inte alls ond.
Nej, precis.
Det var, och det trodde vi på ända fram till förra veckan ungefär.
Mm.
Alltså rent historiskt. Så att det är ju ingenting nytt egentligen.
Nej,
utan det har ju alltid funnits. Och det är, propaganda har ju alltid skapat så och sådär. Men med sociala medier går det ju lättare att sprida, och det har vi ju sett att många olika ganska så extrema rörelser har använt sig av, och inte minst i Trump-valet. Så
men det är två dimensioner om man ska verkligen bena ut hur det används nu. För att, dels för att det blir stort nu, dels för att det finns mer och mer fejknyheter. Dels är det också så att det blir ett retoriskt grepp att anklaga andra för att ha fejknyheter när man inte vill prata med saker. Alltså så här, om man tycker att argument är lite dåligt så anklagar man nyheten för att vara fake, även om det är så att faktan stämmer. Eller liksom, man kan anklaga en nyhet som inte vill prata om, som att det är fake news. CNN, de håller på med fake news fast att det inte är det. Och det är det som gör att jag blir så jävla irriterad, för det är ett sätt att urvattna en diskussion om det vi egentligen borde prata om, nämligen desinformation liksom.
Ja men precis, för att det blir ju väldigt jobbigt när man säger då att, för att säger man då att det finns såna här sajter, ganska bruna, otäcka sajter som producerar fejkade nyheter. Och så får man till svar då att ja, men det är ju Aftonbladet som mörkar hur det faktiskt är. Det är de som sprider falsk information.
Precis.
Den grejen är ju oerhört obehaglig. Och fler och fler tror det. Att man kan ju inte lyssna på Aftonbladet, för de bara ljuger. Och då säger man bara, men herregud, de lyder ju under massa etiska regler. Och vad de får säga och inte säga. Och att SVT skulle vara... liksom, det blir så dumt alltihop på något sätt. När man pratar om det. Så jag förstår det, jag håller med dig. Men nu i... veckan så har ju det här blivit en väldigt stor grej. Det har blivit två saker som hände i den här veckan, nämligen att å ena sidan en stor artikelserie om Granskning Sverige. Och Granskning Sverige är ju då en YouTube-kanal kan man säga, som där man då spelar in folk som ringer, alltså man ringer till makthavare, journalister och säger du ljuger och så pratar bara om massa och hotar och är ganska otrevlig och så försvarar de sig och så blir de stressade och så säger de dumma saker och sen spelas detta in och så klipps det ihop så att det låter som att de är helt dumma i huvudet och inte vet vad de pratar om överhuvudtaget.
Fan vad ohederligt nu.
Ja, fruktansvärt ohederligt. Och det här är ju då, det här sprids ju av framförallt, det här sprids ju på Twitter och på Facebook och de här YouTube-klippen. Och då visar det ju sig att Granskning Sverige har ju satt detta i system, att de betalar människor att ringa till och hota då makthavare eller journalister. Och de får då när de ringer, precis som vilken telefonförsäljare som helst, ett frågebatteri vad de ska fråga och vad de ska säga och med förutbestämda frågor. Men de ringer och säger, hej, jag är en medborgare som ringer och undrar hur det är. Fast det är de ju inte, utan de är ju då professionella ringare som ringer och sabbar för journalister. Väldigt obehagligt på alla sätt och vis. Och den här avslöjandet kom nu. Och sen så kom också i samma vecka ett avslöjande om att det finns fejkade nyhetsfabrik i Makedonien som tar olika artiklar från olika delar i Sverige. Olika delar av världen, men framförallt också av Sverige, och så gör man om då olika artiklar till artiklar som passar då den målgrupp som, alltså det de vill tycka helt enkelt.
Just det, och framförallt över vissa tyckanden, alltså vissa åsikter som de riktigt inte på.
Ja men precis, alltså den här när man sa att man hade fått ett nytt klientel i en kyrka och det var därför som det blev urin på golvet och att man fick liksom sprutar och folk bajsade i en kyrka i Sverige och att det då skulle bero på att vi har fått så många nyanlända, skrev ju den här makedonska fabriken. När det egentligen handlade om att de hade fått en metadonklinik bredvid. Så att det var den som var den stora grejen. Den makedonska fabriken gjorde om den här bajshistorien i kyrkan till att det var nyanlända som hade bajsat i kyrkan. Men det var det ju naturligtvis inte, utan det var narkomaner från en metadonklinik som hade precis öppnat bredvid. Och detta spred de ju då i Trumpland i USA under USA-valet. Och det fick ju då en massa klick och så, och gjorde att de klarade sig och kunde äta den veckan också. För att de säljer annonser då, och USA betalar bra annonser, och då tjänar de skitmycket pengar på det. Eller skitmycket. De tjänar pengar mer än vad de hade gjort om de hade gått arbetslösa. Som är alternativet i de här delarna. Så det är en ganska komplicerad grej alltihopa. Men kopplingen till skolan är ju att när man då intervjuar makthavare och så är lösningen att skolan får ta hand om detta. Att det är, vi måste se till att skolan tar hand om att lära elever att granska nyheter och att inte gå på det och att faktiskt förhålla sig kritisk till såna här saker så att det inte ska få fäste. Och jag kan hålla med om det på ett sätt, men samtidigt som jag kan undra så här, vi har ju en digitaliseringskommission, eller vad är det vi har? Och nya IT-strategier. Och är detta med där, kan man ju fråga sig. Du som har lite insyn i den där.
Ja, det är det absolut. Det är det verkligen. I definitionen av liksom digital kompetens som man använder från för exempel Skolverket, så är det så. Och när man kollar på det längre stycket som skrivs in i kapitel 1 i läroplanerna, så är det absolut så att det skrivs in. Liksom så. Men
vad skrivs det in där då?
Alltså, man pratar om att säga att vad här med att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt ansvarsfullt sätt och så. Är det ena, och det andra är att förstå hur digitalisering påverkar individer och samhälle för exempel. Det är två av fyra punkter liksom där det är en grej. Så det är klart att det inkluderas i det. Det får man ändå säga. Det som är, och jag förstår vad du säger, ja, det är väl bra. Det man kan vända sig mot argumentet är väl att så här, oavsett hur bra skrivningar Skolverket skriver för IT-strategierna som kanske börjar gälla i höst, så är det fortfarande så att vi har massa människor som har makt i samhället som redan har gått igenom skolsystemet. Ja. Och antingen så får de börja om, eller så får vi ta något annat sätt att fortbilda folk som täcker in dem också. För det är ju inte gott nog att internet kommer att vara en vettig plats om 40-50 år. Vi har fasat ut alla oss som är för gamla. Det kommer inte längre tid. Säg 60-70 år. Det känns inte som att det är en tillräckligt bra plan. Utan liksom så här, det är klart att skolan ska stå för det. Jag köper redan en del av skolans grundläggande värden. Men vi behöver också se, alltså folkbildning och fortbildning, och vi behöver se att liksom människor, unga människor kommer att ta efter äldre människor. Så är det. Även om det ibland framstår som att unga människor är väldigt så här, revolutionära, så jag ska gå min egen väg, så tror jag ändå att många blir som man umgås. Och att det ställer krav på att vi vuxna är bra på det också. Det finns nästan ingenting som unga människor lär sig som inte vuxna redan kan, tänker jag.
Nej, och det är ju en aspekt av det. Samtidigt så blir jag ju den här aspekten utav de här som inte kan det här. Mm. De som inte har fått fortbildningen, de som inte kan det här. Det är ju då, du sa just nu, oss. Mm. Det är alltså den generationen som förväntas lära ut detta. Då, vi lärare som är den här generationen som inte kan detta. Vi förväntas lära ut detta som vi faktiskt inte kan.
Nej, vi är inte dokumenterat så jäkla bra på det här fallet. Och det är vi inte. Nej. För då måste man göra i lärarkåren till de som är absolut bäst på att förhålla sig till fake news och liksom internet och samhällsförändring. Och det är väl kanske rimligt att lärare ska vara bättre än andra när det kommer till att förhålla sig till samhällsutveckling och så. Men det finns ju inte så mycket som görs för det.
Nej, då undrar jag precis, för att hur gör vi för att vi ska bli det? För att jag menar, just nu så är det någon jävla trollfabrik i Makedonien och så är det någon i Granskning Sverige. Ja, ja, okej. Okay. Men hur, det här förändras ju, jag menar, 2009 så hade vi, 2008 menar jag, så hade vi ju inte såna här mobiler som vi sitter med idag. Och det går ju sjukt fort och det förändras hela tiden. Alltså, hur organiserar vi för att det här, liksom den här nya allmänna kunskapen ska in i skolan? För att Anna, det riskerar ju liksom att, för att om vi lämnar att vi måste utbilda 60-70 människor, alltså procent av, alltså det bara är det 80% av alla andra som inte går i skolan, men vi måste ju faktiskt, hur får vi lärarna om vi bara fokuserar på dem, hur gör vi med dem?
Alltså det är en bra fråga. Det finns, för att börja, en väldigt liten skala av det, men som ändå inte som är litet, så är Skolverket släppt i, som är del av det nationella skolutvecklingsprogrammet. Den här lärportalen som liksom mattelyftet ska ingå i, läslyftet ska ingå i, så har man släppt 3 moduler om digitalisering. Det kommer en fjärde.
Precis.
En av dem heter kritisk användning av nätet. Och det tänkte det ska gå som, jag tror det är 8 tillfällen. 4 delar är det. Så det är 4 moment som ska vara typ läslyftet-moment eller mattelyftet-moment, och så är det 4 gånger. Ja, så det är ändå ett antal timmar som är liksom fortbildning som är någonstans så, för att få lärare att förstå att okej, om du inte har jobbat med det här förut, nu ska du bli tillräckligt bra på att jobba med kritiskt användning av nätet. Varsågod. Så det är väl en väldigt konkret och väldigt konkret grej. Men på långa sikt i loppet så får man tänka så här, folk som ställer sådana krav på skolan, skolan måste ta ansvar för att liksom, så, har väldigt sällan en lösning för hur man ska få lärare med sig på det tåget. Så kan man ju se.
Nej, och sen är det ju, ja, och de här modulerna finns, men det finns ju inga krav på att huvudmännen ska sätta till och utbilda handledare för de här modulerna.
Absolut inte.
Och vi har inte på skolorna någon organisation för att till exempel förstelärarna leder de här. Och då måste vi ju hela tiden ständigt, jag kan tänka mig att det är en vettig grej att man faktiskt ser till att varje skola ser till att förstelärarna faktiskt är de som liksom leder såna här processer, till exempel på varje skola. Men då bygger ju det på att förstelärarna får kompetensutveckling. Och då bygger ju det på att de vill det. Alltså men då måste vi ju sluta vara så jävla mesiga och säga men alla skolor får göra som de vill, för de är en egen huvudman. För att det går ju inte, för det står ju i läroplanen, men det står ju inte hur i läroplanen. Och det kanske är så att varje skola måste lösa det själva. Men Jag vet inte. Jag tycker vi är så dåliga på att organisera oss. Det vet ju du att jag tycker. Men...
Ja, men jag håller med dig. Och det saknas absolut en organisation i det här också. Det som är lite hoppfullt i det, om man ändå ska se någonting i det, så är väl att liksom hela poängen med IT-strategierna är att etablera en organisation, skapa en struktur, att skapa liksom en gemensam lägsta nämnare och också en väg framåt och så. Och det är en process som kommer att, jag tror, ta ganska lång tid. Man kommer behöva revidera de här strategierna med jämna mellanrum, för digitalisering är inte ett område där man kan lägga fram en plan idag och så håller vi just i den i 15 år. Det är inte så det funkar, utan vi kommer behöva revidera det. Men jag tror att det är ett bra första steg, och jag tror att det är ett jättestort första steg. Det är inte många huvudmän som förstår hur omfattande det här är. För exempel så kommer man från statligt håll börja ställa krav på IT-täthet, vilket är, vi har fortfarande ganska många områden i runt omkring i Sverige som inte kommer leva upp till det till en början.
Ja, och sen inte bara det, jag tänker ju liksom, det är ju det här att, precis som du säger, att läroplanen kommer behöva revideras, men våra kunskaper kommer ju hela tiden att behöva kring de här frågorna. Ja. För att det är ju väldigt många människor som går runt och, alltså vi är ju väldigt, vi är det här att hela tiden, vi jobbar ju med saker, vi jobbar ju med samhället och vi jobbar med samhällsfrågor, och jag tror vi glömmer det när vi säger alla de här miljoner sakerna som skolan ska fixa. Jag har ju så här, vi har ju sexualkunskap.
Mm.
Det ska jag fixa också. Det är jätteroligt. Det står i läroplanen och jag förstår att det står i läroplanen. Jag har exakt 0 sekunders utbildning i att undervisa om sexualkunskap.
Du ska undervisa om sex och samlevnad, tror jag. Vilket inte riktigt som sex och sexualkunskapen kan man tänka är det biologiska. Nej, och det är biologilärarens ansvar. Typ.
Ja, förlåt.
Men sex och samlevnadsperspektiv, eller så, det kan ju vara, du undervisar i religion och svenska, är det så? Ja, men då kan man prata om så här, religionens syn på sexualitet, för exempel. Där har du någon sorts kompetens. Eller liksom så, även inom litteraturen och hur man har beskrivit liksom.
Ja, men absolut har jag det. Men när man det är klart, men, och det ingår ju absolut, och det ska liksom ligga fokus på. Men när man läser den specifika skrivningen och den material som tas fram, så blir man lite så här, ja, för det ska ju in där.
Mm, ja.
Sen ska argumentation in där, och norska ska in där, och danska ska in där, och norskan och danskan och fundamenten och grammatiken och August Strindberg och all den här jävla skiten, det står ju i kursplanen. Sex och samlevnad står inte i kursplanen, utan den står i kapitel något annat.
Kapitel ett och två. Men det har alltid varit så. Fram till 2011 så var det ju så att det stod under i rubriken rektors ansvar. Vi har haft obligatorisk sex och samlevnadsundervisning i Sverige sedan 1953, tror jag det är. Mm. Och det är inte liksom, det har aldrig varit ett ämne vi har varit särskilt bra på. Vilket är till vår stora skam.
Ja, och vi skulle behöva prata om detta jättemycket mer. Och eleverna vill verkligen. När jag gick i skolan så hade en av lärarna tyckte det var så jävla roligt att prata om det. Eller att vara engagerad i det. Så att han fick en timme, du vet, i 6 veckor eller något med oss. Och det var ju skitroligt och skitviktigt och skitpinsamt på alla sätt och vis. Och det var ju bra. Men och det är det jag tänker att man behöver ta. Men det är ju lite med de här fake news, de här. Jag har ju en kurs nu som heter Medier, samhälle och kommunikation.
Ja.
Som är en egen kurs på gymnasiet. Mm. Och som tar in då hela det här källkritiska perspektivet. Det är ju egentligen bara det som detta handlar om. Det som ligger i kapitel 1 och 2 som vi ska bearbeta, som ska finnas i alla ämnen. Den kursen bearbetar det själv.
Mm.
Och den kursen kan jag tänka, när jag har den, så tänker jag, varför har inte alla unga den? Den är obligatorisk på medieprogrammet. Mm. Men inte någon annanstans.
Nej, det kan man verkligen fundera på. Vad är det som gör att det är så?
För att den är ju, det är ju supermycket samhällskunskap och det finns där, men på riktigt så är den ju superviktig. Den borde finnas, alltså den borde liksom vara...
Det, men det är ju väl en del av, alltså hur tangerar den andra skolan du funderar på?
Jo, men den tangerar ju det så här, alltså den kan gå djupare i normkritik.
Mm. Nej, men vilka andra ämnen är det som, vad är andra ämnen, får man det någonstans? Får man typ likadana saker?
Samhällskunskap.
Samhällskunskap, är, så det är typ en nischad form av samhällskunskap.
Ja, samhällskunskap och mediekunskap, film och tv-historia. Mm. Alltså, det är ju alltihopa det här.
Jag,
alltså,
jag försöker dra det till liksom grundskoleperspektiv. Och så. Vad är det i grundskolan där man får förkunskaper som sen används i den här kursen om man ska tänka liksom.
Ja, det är SO.
Så det är egentligen den aspekten av det, att man behöver fördjupa sig i det. Och det är väl rimligt att man fördjupar sig i det på gymnasiet, men man borde ju ha en grundläggande kunskap om det redan innan, eller?
Precis, och det har ju, jag vet ju mina barn pratar lite om reklam och vad vill de sälja, och de tittar på det, och det gör de ju i SO:n. Det måste ju du ha med dina elever också, gissar
jag. Ja, jag gör det med mina elever också, absolut. Men grejen med det är att de inte är så himla, alltså just det med reklam och så är de redan så himla skeptiska till. Så det är liksom inte ett område, upplever jag, där man hela tiden behöver ta sin grund ut. Jag tror man kan börja prata om andra saker istället. Om man vill, jag tror man behöver ta andra kontexter och exempel för att hitta ställen. Jag kan inbilla mig att det är en sån undervisning som är som mest effektivast när man hittar kontexter där eleverna själva inte är så himla kritiska. Liksom. Där de lätt blir lurade också.
Mm.
Och då tror jag inte att reklamer är det, för jag tror att alla, jag tror att många ser igenom de här typiska liksom, reklamerna redan som de är.
Absolut, även om ja, men så är det ju på ett sätt, absolut. Och samtidigt som de tycker det är kul att säga till mig, mamma du går på det här för att de tycker det är roligt att sitta och titta på tv med mig och tala om för mig varför jag går på, nu kommer du köpa det här tvättmedlet, för det har det är ju jätteroligt att säga, tycker de, i alla fall mina tre, jag vet inte vad det är med dem,
men
det är
säkert.
Men däremot så tänker jag ju liksom att jag tror ju att det är bra om det, jag vet ju inte hur det ser ut i grundskolans läroplaner, men att få in det här med fake news, att det står i liksom själva kursplanen, så att det inte blir som med sexualkunskapen och samlevnadskunskap, att den liksom hamnar och behandlas i kapitel 1 och 2, och det är bra, alla vet om det, man tänker, ja då tar jag in det där lite sådär, du vet, diffust. För jag har ändå inget betygs och inget centralt innehåll och inget, du vet. Nej, men och då kommer det ju inte med.
Det handlar om att du måste tratta ner. För att det finns ingenting i kursplanerna, så är det på gymnasiet också, som inte finns med i kapitel 82, men det kan inte stanna där. Det är snarare det som är själva poängen, att det kan inte vara, alltså det måste också finnas någon lärare som är ansvarig för det. Och då känns det som att det är rimligtvis svenskläraren, det är rimligtvis SO-läraren. Så. Och så borde det väl vara på gymnasiet också, även om man inte läser den där fina mediekursen som du håller i, så kanske man ändå behöver ha det när man läser SO för exempel. Man behöver förstå det som en del, eller samhällskunskap, man måste förstå det som en del av svenskans kursplan liksom, när vi pratar om källkritik och så. Där har vi av tradition syftat mer på så här, lär dig att referera till APA-manualen någonstans, vilket är så del är fint, men det är inte alls den sådana källkritik som vi behöver för att klara oss i samhället liksom.
Nej, men precis. Och jag lär ju liksom ut att kunna sovra och samla information från olika källor och ta trovärdiga källor. Den grejen lär jag ut, och den är skitnärvarande i 3 år. Men den förhåller sig ju inte till fake news överhuvudtaget.
Nej, och det kanske man behöver göra också.
Och jag känner ju att jag skulle gärna vilja behöva gå en kurs.
Det skulle vi alla behöva göra, tror jag, för att vi är inte bättre än någon annan. Och jag tror att vi vill få med våra unga i det, så behöver vi också, om inte annat, röra oss i den riktningen att vi förstår det mer och mer också. Vi behöver inte kunna allting bättre än dem, men vi kan inte bara lämna över saker på dem och tänka att det här behöver inte jag lära mig, för det får de ta. Så är det. Och med det sagt så är det dags att gå över till veckans elevkrönika.
Det gör vi.
Så ses vi och hörs vi igen nästa vecka i avsnitt 88, Karin.
My goodness.
Hoppar vi över avsnittet eller?
Nej, det gör vi inte. Nej. Vi kör det.
Vi kör på det. Det är lite som i Trump Tower där de har tagit bort 10 våningar för huset ska verka högre. Så det är 58 våningar, men det går upp på våning 68. Det är precis samma sak. Nästa vecka är det avsnitt 127
han
av Skolsverige.
Han fejkar där också. Alltså.
Ja, han fejkar i hus. Det var han jobbade med.
Så. Jag orkar inte.
Inte jag heller. Ja. Inte jag heller. Ja, därför avslutar vi. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott, hej.
Hej, hej.
Jag går i ettan. Jag ska berätta en bok som jag har läst. Den heter Flaxa och flyg. Jag ska berätta vad boken heter. Det jag vill berätta. Men alltså, boken handlar om att en kyckling ska börja flyga. Och i slutet så är kycklingen kan flyga då. Och sen kommer hon... tjejkycklingen så här till en hund. Det är så här, det klarar, du kan flyga också. Så men hunden kunde ju inte flyga för det var en hund. Ja. Och det bästa boken jag har hört, det är Harry Potter. Och det är typ som, alltså, folk dör och några andra saker. Och Harry Potter räddar folk. Och jättemånga andra saker. Och ja. Och det var jätteroligt. Ja, det var allt för den här gången. Sluta då. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstad.